Hej, jag heter Martin Erlandsson. Jag har varit journalist i 26 år, över halva livet. Jag kan inte ta ansvar för andra mäns våld mot kvinnor. Jag kan inte be om ursäkt för någon annan. Men jag kan se att det är vi män som måste göra någonting. För just nu så är det en enorm snedfördelning. Det är nästan bara män som står för våld i samhället. Och våldet mot kvinnor i nära relationer tycker jag är extra vidrigt. Därför så kommer det här poddavsnittet handla om just det. Våld i nära relationer och hur vi ska kunna minska det. Är du en våldsutsatt kvinna så kommer du få råd och tips ganska snart. Är du en man som utsätter andra för våld, så tycker jag att du också ska söka hjälp så fort som möjligt. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till avsnitt 144 av Bonuspappan och
Plusmamman, världens längsta namn på en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Världens finaste dagstidning som kommer ut i pappersform för de som tycker det är härligt, men även på nätet.
www.hn.se, där kan ni läsa vad som har hänt nästan innan det har hänt.
Ja, och denna vecka har det kanske varit lite skralt på kultursidorna eftersom du har varit sjuk. Du har varit både riktigt sjuk men även lite manssjuk tycker jag.
Ja, jag har ju haft 39 graders feber och varit förkyld på riktigt tycker jag.
Ja, men sen var det 100% mansknäll också.
Nej, det var inte så farligt.
Jag tycker att man som kvinna ska få sjukskriva sig när ens man är förkyld. För att det är jävligt jobbigt.
Kanske ska kolla med Försäkringskassan om det går att få till någon slags mansvabb.
Jag tror att om det är kvinnor som jobbar och handlägger om det, då kommer de förstå vad jag menar.
Mm. Vi har ju en spännande gäst med oss den här veckan, nämligen Milla Nordström.
Hon har ju vunnit priset för årets stjärnskott på Halmstad eldsjälsgala.
Just det, det är hennes initiativ Gemenskap tillsammans och det handlar om kvinnofrid och våld i nära relationer. Och det har hon själv erfarenhet av, tyvärr. Och hon kommer att berätta lite om sitt liv här i podden.
Tyvärr har ju väldigt många kvinnor erfarenhet av det. Både de som är modiga och anmäler, men också väldigt, väldigt många som inte anmäler och fortsätter att leva tillsammans med sina förövare.
I intervjun där så kommer ju ni bland annat avliva en del myter kring kvinnor som är utsatta för våld i sina relationer.
Ja, man får ju en viss bild i huvudet ibland tror jag när man pratar om kvinnomisshandel. Man tänker mycket på blåmärken, man tänker mycket på män som kontrollerar kanske då svaga kvinnor. Och tyvärr är det oftast tvärtom. Att det är de starka kvinnorna som män känner en tendens till att de behöver trycka ner.
Vi kommer att prata ordentligt om det och hoppas att ni som lyssnar och behöver hjälp tar kontakt till exempel med Milla. Som ni kan hitta på Facebook och Instagram.
Vi börjar väl som vanligt med att ta lite vad som hänt i bonusfamiljen på Västgötagatan.
Ja, förutom de här små sjukdomarna. Även Helle var ju hemma från skolan en dag.
Det har varit rent bedrövligt sjukt hemma. Både du och Helle har snorat och hostat. Och jag misstänkte ett tag där att ni hade coronaviruset.
Ja, vi var ju faktiskt i Kroatien och de har ju fått en liten del av den här italienska spridningen. Men det var efter vi hade åkt därifrån, tror jag.
Och sen har vi ju varit i Göteborg också och där har det också uppdagats lite coronavirus.
Just det, men vi var ju inne på nya Wallmans salonger som är då gamla Gamleport, tidigare Gamleport vid Kopparmära.
Väldigt burleskt inrätt med rött och sammet och väldigt härligt.
Ja, glittrigt.
Glittrigt, festligt.
Och där var det ju då fyra stycken av kyparna som även var musikalartister och var uppe och sjöng.
Var det bara fyra? Jag tyckte de var uppe allihopa och dansade och showade.
Ja, första numret så hade de ju fyra dansare också. Och sen så var det väl en gycklare också, Gaston där, som var uppe några gånger.
Jag tyckte det var spännande att vi åt kalvkind. Det har jag aldrig ätit. Och jag har inte ens haft en aning om att det är en kroppsdel man kan äta. Alltså kind, äter man då utsidan på kinden tänkte jag, eller insidan på kinden? Jag tänkte hela tiden insidan på kinden. Plus att kvinnan bredvid mig hela tiden satt och sa: gud vad äckligt det här är, det är precis som kalven har tuggat jättemycket.
Jag vet inte om det är själva kinden, men det kanske det är då. Jag tänkte bara att det var ett namn, men det var ju nästan ingen textur. Det var ju bara som, ja, vad ska man likna det med? Pulled pork som har kokat sönder och blivit bara
väldigt mjuk. Pulled pork. Det var som att man kunde inte skilja fettet från köttet. Och nu säger inte det vid det här taskigt på något sätt. Det var säkert en delikatess, men det var lite skumt.
Ja, smaken var helt okej. Jag var inte jätteförtjust i konsistensen. Men sen var det ju goda tillbehör och så också och en trevlig show.
Ja, men absolut. Vi rekommenderar det. Gå till Wallmans salonger i Göteborg.
Sen har vi även ätit i Falkenberg med Lars på laxbutiken.
Mm. Det roliga var att han fick ju ingen lax.
Nej, och det var ju inte mitt fel faktiskt.
Det var inte mitt fel heller.
Ni det var inte ens Lars varandra. Fel. Det var väl så att han beställde någonting med hjälp av dig som han egentligen
men
inte ville ha.
Vi kom in där från full storm och det var folk överallt och ni vet hur karar blir när det är stressigt. De blir alldeles hispiga, så att ni bara beställde någonting kvickt och sen så sprang ni iväg och då stod jag där och tänkte att undan om de verkligen ville ha det de beställde, men ja, det får det bli. Och då blev det som det blev, att han fick min kycklingsallad istället, för han ville ju inte äta rå lax, och gravad lax är ju rå.
Mm. Jag var i alla fall jättenöjd med min laxsoppa, så att jag beställde det jag ville ha. Ja, hur går det med ditt ketosprojekt? Det känns väl bra hittills?
Det går väldigt bra. Jag har fått apandedräkt som man får när man är i ketos. Ketos innebär ju att hjärnan och kroppen drivs av fett istället för av kolhydrater. Mm. Jag förvägrar min kropp kolhydrater just nu i stort sett. Och då blir det så att man får en väldigt acetonliknande, illaluktande andedräkt. Har du märkt det?
Nej, det har inte varit så farligt faktiskt.
Jag har inte pussat dig så mycket på sistone. Kanske för att det har varit barnvecka och Helle är här och hon tycker inte om när man pussas. Och sa till sin stora syster häromdagen: alltså det är så äckligt när folk pussas. Och då svarade hennes 15, snart 16-åriga syster att ja, men det är inte äckligare än när du går på toa utan att stänga dörren. Och då sa Helle: jo, det är mycket äckligare att pussas. Så där ser ni. Det är äckligare att pussas än att bajsa med öppen dörr.
Ja, och sen så avslutade vi ju veckan med lite Gin Rummy. Ett evighetskortspel. Och vi var ju 8 deltagare, så det tog hela dagen faktiskt.
Men det är bara jag som uppskattar sådana här härliga långa spel. Så har det alltid varit. Jag älskade att spela Monopol för det tog lång tid och risk. Och jag tycker ska man spela plump så ska man spela minst till 10. Man kan gärna spela till 20 kort så att det tar riktigt härligt lång tid. Men ni är sådana veklingar. Ni så här bryter ihop efter bara 12 omgångar av 15.
Nej då, jag tyckte att det var kul. Kanske att det tog en timma för mycket då.
Men jag gör det ju er under tiden. Jag stoppar ju er mat med jämna mellanrum så ni ska hålla ångan uppe.
Mm. Dels kaffe och väldigt goda kesobullar och sen så avslutar vi med taco.
Till barnens förskräckelse så har jag ju börjat baka utan socker och utan mjöl. Och det är inte riktigt lika festligt tycker de. De kräver sitt socker.
Ja, men jag tycker det är bra. Fortsätt med det.
Vi får inte glömma att vi hade vår melodifestivalkväll när vi trängde in oss hela stora familjen i våra lilla säng kan man väl nästan säga.
Ja, just det. Det var ju andra chansen och det var väldigt roligt att höra framförallt tonåringarna.
Det är väldigt få saker som kanske förenar hela familjen från 10-åriga Helle, snart 10 år i alla fall, och upp till 18-åriga Saga plus oss. Men just Melodifestivalen har varit en sån där sak som vi kan enas om att det är mycket att dissa och hissa. Hissa gör vi kanske inte så jättemycket, mycket diss.
Och jag tror att de låtarna som vi gillade gick vidare ändå.
Melodifestivalen, evenemanget som alla älskar och hatar.
Mm, så är det ju faktiskt.
Så det var 3 tonåringar i våran säng. Du satt vid sidan om. Jag och Helle knödde ner oss i min lilla myshörna. Och sen har vi tvn uppe på en bokhylla i vårt lilla sovrum. Hur stort kan det vara här inne egentligen?
Ja, vad kan det vara? 15 kvadratmeter kanske? Av 100 totalt. Och vardagsrummet är ju Sagas rum. Det är därför som vi håller till här.
Men det är ändå 15 kvadratmeter av mycket händelserik yta.
Ja.
Det här podden sker ganska ofta.
Ja, just det.
Och sen så bor ju Helle här på golvet just nu.
Ja, det har blivit det nya. Jag försöker ibland säga att hon ska öva på att sova i sin vanliga säng. Ja, men du är lite snällare med det.
Ja, men hon har börjat bli en sån liten nattvandrare igen. Och då tycker jag det ändå smidigare att ha henne där, för då sover hon hela natten.
Ja. Ja, det var väl veckan. Nu tycker jag att det är hög tid att lyssna på några visdomsord signerade Milla Nordström.
Ja, och hon har ju någonting väldigt viktigt att förmedla. Hon har ju själv gått igenom väldigt svåra saker, och det är ju ingen hemlighet att även jag har varit i en relation där det har förekommit våld. Och det är inte rätt forum här att jag ska gå in djupare på mina erfarenheter av det, men jag vill bara säga att det här är ett ämne som ligger mig riktigt varmt om hjärtat, och jag hoppas att vi kan rädda en kvinna som lider där ute genom att du hör detta och inser att det inte är så här det ska vara. En nära relation ska inte innehålla våld, och du har rätt till trygghet och kärlek. Och så lyssnar vi på Millas intervju nu.
Hej och välkommen till podden Milla Nordström.
Tack så mycket.
Du är ju föreläsare om våld i nära relationer och även stödperson för utsatta kvinnor.
Jajamän.
Och det är väl i Halmstad du finns?
Ja, jag finns i Halmstad, men jag är även med som stödperson till våldsutsatta kvinnor i andra städer och föreläser även i andra städer än Halmstad.
Mm. Och vi ska prata lite om dina egna upplevelser, men även vilka råd som du kan ge till kvinnor som behöver lämna våldsamma relationer.
Ja,
och jag är ju väldigt tacksam att du kommer här så att jag slipper spela in det här avsnittet tillsammans med en vit, kränkt sisman.
Skulle det vara jag?
Det är du. Hur känns det, Martin, att vara roten till allt ont?
Nej, jag ser det inte så personligt, men jag kan ju hålla med om att det borde vara internationella kvinnodagen fler dagar än just 8 mars som snart kommer när vi har sänt ut det här avsnittet. Jag kan inte ta åt mig vad andra män gör, och det är ju många dumheter genom historien.
Jag tänkte fråga Milla här nu, för visst är det så att det är männen som står för våldet i samhället? Det finns väl siffror på det, misstänker jag?
Ja, tyvärr är det så att männens våld mot kvinnor är överrepresenterat. Och även att det är mycket grövre männens våld mot kvinnor, och det är fler människoliv, kvinnoliv som går till spillo, och även mer, ja, det är dyrare för samhället helt enkelt, för att det blir mycket läkarkostnader och psykologiska kostnader och medicinkostnader, för att det är många kvinnor som har väldigt mycket skador och sviter efter det här.
Mm. Jag har ju upplevt när jag har gått ut och talat om mäns våld mot kvinnor att det är alltid någon liten juppe som räcker upp handen och säger men kvinnors våld mot män då?
Mm.
Och vi förespråkar ju absolut inget våld mot någon helt enkelt. Men just idag ska vi fokusera lite på mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Men vi kan väl skruva tillbaka klockan lite och höra hur du växte upp.
Jag växte upp som liten, hade jag en jättebra barndom. Men när jag var ungefär 14 år så lämnade min pappa min mamma och oss syskon då. Och pappa ville inte riktigt träffa oss, och han blev alkoholist och levde sitt liv. Så att det var en väldig sorg att tappa min pappa, och den sorgen levde jag med väldigt länge. Försökte få kontakt mycket med pappa, och det var väl lite periodvis, men det var ju svårt eftersom han var alkoholist helt enkelt.
Mm.
Men när jag var runt 23 år, var så pass gammal, så mötte min mamma en ny man som hon fortfarande lever med. Och han tog över papparollen så att han är som min pappa är idag.
Mm. Så det är aldrig för sent att vara en betydelsefull människa i en annan människas liv helt
enkelt? Nej, absolut inte.
Fick du kontakt med din biologiska pappa senare som vuxen?
Jag har alltid haft kontakt med min biologiska pappa från och till. Men eftersom han är alkoholist så kan jag inte riktigt öppna upp dörren helt för honom. För att det påverkar mig negativt och gör att jag mår väldigt dåligt. Samt att jag är rädd. Jag vill inte att mina barn ska uppleva samma saker. Så att jag har inte så mycket kontakt med honom för min egen skull och för barnens skull.
Har du syskon och fick du även bonussyskon senare i livet?
Jag har två systrar, yngre systrar. Jag har en syster som är 3 år yngre än mig. Och sen har jag en liten sladdis som... Min mamma var gravid när min pappa lämnade henne så att jag är 14 år äldre än henne. Men jag har inga bonussyskon. Min bonuspappa har barn men jag har inte träffat dem så mycket. Så att 2 systrar har jag.
Mm. Och han blev lite mer bonuspappa då till din yngsta syster kan jag tänka mig eftersom de bodde ihop.
Absolut, han kom ju in väldigt tidigt i hennes liv så att han är ju verkligen hennes pappa. Mm.
Och hur lever du idag tänker jag? Har du familj, barn?
Jag är ensamstående med 3 barn som jag har på heltid. Jag har 2 barn som är, hon fyller 13 och 9 och sen har jag en stor dotter som är 18 men hon bor fortfarande hemma.
Och det är med 2 olika pappor?
Det är det, ja.
Och då har ju ni varit en bonusfamilj då när du träffade den andra pappan?
Ja, när jag träffade mina yngsta barns pappa då var min äldsta dotter 4. Och han hade en dotter som var 3. Och vi levde ihop i 9 år och fick då 2 barn tillsammans. Och där fick jag ju då en bonusdotter. Och jag har än idag kontakt med både henne och hennes mamma. Och hon är ofta hemma hos oss.
Hur upplevde du det att då knyta an till ett barn som du inte hade burit och som du inte hade varit med sedan allra första starten?
Att knyta an till barnet tyckte jag inte var svårt. Hon var ju så pass liten så hon tydde sig till mig väldigt mycket. Det var svårigheter mellan mig och hennes mamma att hitta liksom rollerna och sådär. Men idag är hennes mamma en av mina bästa vänner. Mm. Vägen har varit lite krokig men idag är vi, jag ser dem som min familj.
Men sen så fanns det ju andra problem då. Du har ju erfarenhet av våld i dina relationer då tyvärr.
Ja, tyvärr.
Hur började allt det? Var det någonting som du tänkte då att det kommer aldrig att hända mig?
Ja, jag var ju väldigt ung när jag träffade min äldsta dotters pappa. Var ju runt 20. Vild och galen tjej var jag. Och väldigt naiv, trodde gott om allt och alla. Så att det var absolut ingenting som jag var beredd på överhuvudtaget. Kunde inte så mycket om det helt enkelt och trodde väl absolut så här att det här är ingenting som händer mig. Det är sånt man hör och ser på tv liksom.
Precis, en fråga som jag ofta får att märkte du ingenting är en sån klassisk fråga och hur tidigt. Så då ställer jag den till dig nu. Märkte du av att han var våldsam redan från början men valde att blunda eller kom det stegvis?
Det kom stegvis och började sakta med lite kommentarer om min klädsel, lite kommentarer om vem jag inte skulle umgås med, lite nedsättande kommentarer. När jag ser tillbaka idag så ser jag ju väldiga varningssignaler som jag nog blundade för väldigt mycket då. Men när jag ser tillbaka idag så ser jag ju tydligt mönster tidigt i den här relationen.
Mm, och hur länge varade den relationen?
Jag träffade honom när jag var 20, jag fick min dotter när jag var 22 och jag flyttade då ner till den staden som han bor i, bodde där ungefär 3 år. Och sen flydde jag därifrån, men våldet pågick ju i 6 års tid innan det gick till åtal och då var det ju förföljelser och det var misshandel och det var otroligt mycket hot. Mm. Så det pågick i ganska många år om man räknar liksom allt som allt.
Kan du beskriva hur din vardag såg ut på den tiden när ni levde tillsammans?
I början så var det ju som jag sagt det här med nedsättande och väldigt kränkande kommentarer. Så att jag var ju väldigt söndrig och trasig när jag fick den där första smällen. Då var jag ju redan nedbruten. Och i början så kunde det vara så att jag fick en lavett. Och sen var han väldigt snäll och god och underbar och var den där snälla människan igen. Tills det inträffade något negativt. Men ju längre tiden gick ju oftare blev det att han gav mig stryk och kortare perioder där det var bra. Och i slutet av relationen så var det ingenting bra utan det var våld varje dag och våldet var väldigt, väldigt grovt.
Hur skulle du berätta om skillnader och likheter med det fysiska våldet och allt det psykologiska? Kan det vara så att man fokuserar för mycket på själva misshandeln och glömmer allt det som påverkar en kvinna mentalt när man hamnar i ett sånt underläge?
Ja, absolut. Många gånger när man hör liksom våld mot kvinnor så tänker man ju på en kvinna med ett blott öga. Det är ju liksom den klassiska. Men det finns så många olika former av våld. Och det psykiska våldet är ju det oftast börjar med. Så att när man som sagt då får den där första smällen, då är man redan så nedbruten att man tappar hela sitt självförtroende och hela sin självkänsla och ens självbild blir förvrängd. Och enligt mig och många med mig så är ju det psykiska våldet det som är det absolut svåraste att återhämta sig ifrån och bearbeta.
Mm. Vad var det som blev en skillnad i ditt liv som gjorde att du faktiskt fick styrkan att kunna lämna och bryta upp?
Det var ju att våldet hade eskalerat så otroligt mycket. Det var så fruktansvärt grovt, det var mycket skador och jag förstod att jag kommer dö om jag stannar här. Jag planerade min flykt faktiskt i cirka 2 månaders tid. Men det var väldigt svårt för att han låste ju in mig och tog mina telefoner. Jag hade ju ingen kontakt med omvärlden och levde praktiskt taget 24 timmar i den här lägenheten. Men vid ett tillfälle så gav han sig på dottern och det var där jag kände att nu måste jag ta mig härifrån.
Kände du att du fick hjälp från samhället när du väl tog steget att lämna?
Absolut inte.
Nej, och det är lite det du kämpar för nu?
Ja.
Hur tycker du man ska agera som anhörig om man misstänker att någonting är fel? Att man har någon i sin närhet som försvinner, som inte hör av sig eller att man kan då uppleva depression eller blåmärken eller så?
Först och främst så är det ju att inte släppa taget. För som sagt, en kvinna som lever i det här blir ju oftast isolerad ifrån omvärlden. Han vill ju oftast isolera henne för att då har han henne för sig själv och kan behandla henne hur han vill. Så det är ju första, att släpp inte taget. Hon kommer ju säkerligen bryta, inte svara dig. Kommer du fråga henne så kommer hon säkerligen neka till det och komma med ursäkter. Men jag brukar alltid säga det att släpp inte taget, ha den här lilla tråden kvar till henne. Skicka sms då och då, jag älskar dig, jag saknar ditt hjärta. För att då vet hon i alla fall att det finns någon där om jag vill bryta. Och jag ger ju också det rådet att absolut inte skriva vad händer. Jag förstår att han gör det illa. För att då kan det bli ett bakslag för henne. För oftast har han ju kontroll över hennes mobil. Men i mitt fall när jag väl ville lämna. Så den enda lilla länken jag hade kvar. Det var ju min mamma, för att hon släppte ju aldrig mig utan hon gjorde precis så där, även om inte jag hade kontakt med henne på jättelänge. Så när jag väl fick möjligheten till att få tag på min telefon och jag verkligen fick nog, då var ju mamma den som jag ringde. Och sen säger jag även det att om du märker någonting, säg till henne på ett snällt sätt att jag förstår att du inte har det bra i din relation, jag förstår att han gör dig illa. Och även om inte du vill prata nu så ska du veta att när du vill prata så finns jag här.
Upplever du att det fanns människor runt dig som visste vad som pågick?
Det jag har reagerat mycket på idag, det är ju att Jag fick ju enbart gå till barnavårdscentralen, till vårdcentralen vid något tillfälle och även till förskolan. Det var ju de enda ställena som jag kom ut till. Och det är ju otroligt många gånger jag har kommit dit blåslagen med blåtyror. Men ingen har ifrågasatt eller gjort någonting. Och där hade jag ju behövt att någon hade sagt någonting, frågat någonting. För jag ville ju lämna, men jag hade ingen möjlighet. Och där var liksom min enda tråd till omvärlden.
Mm.
Jag funderar lite på det här då när man ser det utifrån, att man tänker att en kvinna som har varit med om allt det här och sen tar sig ur, att man på något sätt skulle kunna bli immun och automatiskt kunna upptäcka att nästa man man träffar är god eller ond så att säga. Men sen har jag förstått att det finns ju stor risk att man hamnar i ett nytt förhållande där det också finns våld eller kommer efter ett tag. Hur ser du på det och har du upplevt något sånt också?
Det är jättevanligt och så var det ju även för mig. Att jag mötte en man senare efter min dotters pappa då. Som återföll i missbruk och med det kom också våldet. Och det är jättevanligt att en kvinna som har upplevt våld oftast hamnar i en ny destruktiv relation. Och det brukar jag säga att du är aldrig ansvarig för att bli misshandlad. Det är aldrig ditt fel. Men det är du som bär ansvaret över att bryta det destruktiva mönstret.
Hur viktigt tycker du det är med det lagliga att man faktiskt försöker polisanmäla och skaffa bevis och att de här männen till slut blir dömda för det de har gjort?
Det är jättesvårt. I mitt fall så gjorde jag en anmälan när jag väl kom tillbaka till Halmstad. Och jag fick inget kontaktförbud och brotten fortsatte ju. Det var jättemycket förföljelse, otroligt mycket hot. Jag kunde få en 50-100 sms om dagen där det var massa hot. Och jag gjorde det jag skulle göra som de sa att jag skulle göra. Så jag gick ju och anmälde allt. Jag var på polisstationen flera gånger i veckan. Till slut så kände jag att jag kommer dö imorgon. Så jag satte mig på polisstationen och vägrade gå därifrån. Tills jag fick ett kontaktförbud. Men istället för att hjälpa mig eller bemöta mig på ett bra sätt. Så säger polisen till mig att om inte du lugnar ner dig så kommer vi plocka in dig.
Oj.
Jag fick ett kontaktförbud och den här mannen överträdde det här förbudet ungefär 13 gånger. Och jag gick in med min telefon och de tankade av den och såg alla meddelanden och så vidare. Vid något tillfälle så tryckte jag på mitt larm. Han kom för att han var på plats och försökte ta sig in i lägenheten. Och polisen kom, han gjorde sig skyldig till våld mot tjänsteman. Det var fullt med vittnen, men det blev ändå nedlagt. Han blev dömd för våld mot tjänsteman, men han blev inte dömd för överträdelse av kontaktförbud i brist på bevis. Mm. Och alla de här gångerna som han överträdde kontaktförbudet och trots att det fanns bevis så har alla de blivit nedlagda.
Känner du som jag att man måste vara så himla stark för att kunna få hjälp och när man behöver hjälp så är man ju så himla svag?
Absolut, absolut.
Jag tänker att du är ju en kvinna som ändå kan tala för dig och jag upplever att jag själv har varit det. Men att jag känner att man var tvungen att kämpa så mycket. Och då tänker jag på många kvinnor som kanske kommer hit från andra länder som inte kan språket. Och som kanske har blivit nedtryckta under många, många år. Vad tänker du, hur ska vi i samhället hjälpa dessa kvinnor att ta sig ur dessa våldsamma relationer?
Jag jobbar faktiskt lite med det. Och det jag känner först är ju att informera dessa kvinnor om vad vi har för lagar och regler här och vad de har för rättigheter. För många av de här kvinnorna vet inte att de har rättigheter här i Sverige. Och att de kan få den hjälpen att bryta sig loss liksom.
Mm.
Vi hörde ju att du har varit med som stödperson i många rättegångar. Var det över 150 stycken till och med?
Ja.
Hur blir din uppgift där och hade du behövt någon liknande person med dig?
Absolut. Det är ju det jag hela tiden försöker vara. Jag försöker vara den personen jag önskar hade funnits där för mig. Och många har ju vänner och familj. Vissa har det inte. Men även om man har det så kan det vara skönt att ha någon med sig som vet hur det känns att vara utsatt. men också som vet hur det känns att vara på en rättegång. Så att just rättegångar är det ju väldigt många som vill ha stöd. Men även polisförhör och andra myndighetskontakter. Men även ett stöd i vardagen och ha någon att gå och fika med, någon att kunna ringa eller prata med när det känns jobbigt.
Och ni har väl en förening i Halmstad som är till just för det?
Ja, vi startade en förening som heter Gemenskap tillsammans. Och det är en förening som arbetar med väldigt många olika saker och event. Men en länk därifrån heter Gemenskap kvinnofrid och det är det jag har hand om. Och där arbetar vi enbart med just kvinnofrid och våld i nära relation och våld mot kvinnor.
När man lämnar en relation som har varit fylld av våld så är det ju viktigt att man får skydd efteråt. Du beskriver ju här att du absolut inte fick det. Hur kan man få hjälp via dig om man upplever att man inte blir skyddad av samhället?
Det är att gå in. Vi har en Facebookgrupp som heter Gemenskap Kvinnofrid. Som jag startade på grund av att jag är väldigt aktiv på sociala medier och skriver väldigt mycket om min bakgrund. Och det uppmärksammades väldigt mycket av tjejer som kontaktade mig. Och till slut så hade jag kontakt med 30-40 kvinnor. Och då fick jag idén att starta den här gruppen och det är snart 3000 kvinnor där. Så jag ger tips på att gå med i den gruppen. Där kan man få mycket råd och tips och stöd av kvinnorna som är där. Och alla är vi olika långt på vägen. Vissa som är med i gruppen sitter i det och vissa lämnade för 10 år sedan. Men du kan även kontakta mig om du då önskar att ha hjälp med att få stöd vid en rättegång eller polisförhör.
Vi tror ju på den här öppenheten och vi är jätteglada att du vill vara med och berätta i podden. Men kan det vara så att du möter kvinnor och män som tycker att man ska bara sopa det under mattan och att det blir värre för att man kommer ut och berättar?
Absolut, absolut. Jag får väldigt mycket bra bemötande, men självklart så får jag mycket kritik och negativa kommentarer också, absolut.
Hur hanterar du det?
Jag har lärt mig att mest sopa av det. Ibland så blir jag självklart ledsen, men det är då jag har min familj som jag pratar mycket med och då lyfter de upp mig när jag ramlar ner.
Din föreläsning heter ju Min väg till ett liv utan våld.
Ja.
Och vi hörde att det snart det finns möjlighet att lyssna på dig alldeles kostnadsfritt i Halmstad.
Ja, jag samarbetar med Medborgarskolan och Medborgarskolan vill då uppmärksamma internationella kvinnodagen. Och då kommer det vara olika aktiviteter och då kommer jag ha en kostnadsfri föreläsning bland annat.
Så det är 8 mars i Medborgarskolan i Halmstad?
Jajamän.
Ja, tiden springer ju iväg här, men jag tänker att vi ska försöka få ut lite tips från dig hur man gör som om man känner att man har fastnat i en relation som skadar både en själv och kanske också barn.
Först och främst så börja prata. Försök att börja prata. Det finns kanske någon i din omgivning som du känner någon lite förtroende för. Det kan vara någon på jobbet, en granne, mamma. Det är inte ditt fel, det är inte du som ska skämmas. Det är mycket skam och skuld i det här. Jag känner också att jag brukar säga att dokumentera allt. Ta foton, skriv en liten dagbok, behöver inte vara en bibel, utan skriv lite grann om det vad som har hänt varje dag. För det kan vara sånt som du har stor nytta av längre fram. Och när vi talar om barn så pratar jag för min dotter som är 18 år då som har upplevt våld i hemmet. Många gånger så säger vi att vi vill stanna för barnens skull. Många gånger om man kommer från skilsmässa eller man är skilsmässobarn så känner man det här verkligen, man vill hålla ihop familjen. Men då säger min dotter på en föreläsning att ni säger stanna för barnens skull, men jag säger gå för barnens skull. Så att stanna inte för barnens skull, för att de förstår mer än vad man tror.
Vad skulle du säga till de kvinnor som tänker att jag kan nog förändra min man. Han kanske bara är elak när han dricker och jag kan få honom att bli den som han var i början när vi först träffades och så.
Det är ju ofta så man tänker. Och det blir aldrig så. Du kan aldrig förändra en annan människa, utan det kan människan enbart göra själv.
Så de ska ge upp oss och rädda sig själva istället då?
Ja, och då den människan du lever med, då är det han eller hon som får söka hjälp för sitt beteende.
Du har ju nämnt några ställen där man kan söka hjälp. Har du några fler ställen som du kan tänka dig att nämna nu?
Det är ju kvinnojour. I Halmstad har vi något som heter Kriscentrum som är jättebra. Jag har gått där ganska mycket under flera år. Och jag känner väldigt många kvinnor som har gått där eller som går där. Och de arbetar ju med all form av våld i nära relation. Så de arbetar ju även med män som har blivit utsatta. Med par som vill fortsätta ett liv tillsammans med någon av dem är våldsam. Men även barn kan gå där i grupp. Så att de är jättebra.
Har du själv gått på samtal eller någon form av terapi eller följt någon metod i en bok eller så för att komma över det du har varit med om och liksom bearbeta det?
Oh ja, jag har gått på Kriscentrum i Halmstad under många år i olika perioder. Jag har gått på beroendeenheten och jag har gått på kognitiv beteendeterapi, kristerapi, jag har gått alla föräldrakurser man kan gå på förebyggandeenheten i Halmstad. Så jag har gått väldigt mycket.
Är det något du rekommenderar också förutom självklart då att lämna den här destruktiva relationen, att börja och arbeta med sig själv då?
Ja, absolut. Och det är också ett råd och tips till tjejer att du måste bryta all kontakt med den här mannen för att du ska kunna gå vidare och bearbeta. För det är också något sånt att ja, men vi kanske kan ha lite kontakt. Nej, bryt all kontakt, blockera överallt om du har möjligheten till det. Och sen är det absolut, prata om det, bearbeta. Man kanske inte tycker i början att nej, men det här hjälper inte att prata. Men i längden så gör det det.
Och var hittar man dig någonstans?
Mig hittar du på Facebook. Eller så kan du mejla mig på camillanordstrom79@hotmail.com.
Mm. Tack snälla Milla för att du kom hit. Och jag tänkte att vi kunde avsluta du och jag med att slå hål på vissa myter runt kvinnor som blir våldsutsatta. Så jag tänkte jag börjar så slänger jag över bollen till dig. En fördom som man ofta hör det är ju att det är svaga kvinnor som blir utsatta.
Nej, jag vill nog säga att det är tvärtom faktiskt. Att det många gånger är starka tjejer. För att du måste vara otroligt stark kvinna för att kunna ta allt det här som man får i en sån här relation. En myt är ju att många säger, men varför gick du inte vid första slaget?
Den är klassisk.
Den är klassisk.
Och jag tänker också att första slaget kommer ju oftast inte få första dejten, utan det är en smygande, som du berättade i början. Man bryts ner först innan man får stryk.
Mm.
En fördom tycker jag är att det är bara en viss sorts män som slår.
Ja, det är också en sån klassisk. Nej, det är det inte. Eftersom jag jobbar med detta och träffar så otroligt många kvinnor. Det är alla sorters män. Det är din arbetskollega, det är din granne, det är från alla olika yrkesgrupper, alla samhällsgrupper, alla olika bakgrund, härkomster. Det är vem som helst. En grej är ju också att när man tänker på misshandel eller våld mot kvinnor, att man enbart tänker på det fysiska våldet och att man tänker på en kvinna med ett blott öga. Men det finns ju många olika former utav våld.
Du kan knäcka en människa på hundratusentals olika sätt.
Mm.
Vi hoppas att detta avsnitt kanske har öppnat ögonen hos någon där ute och ni kan spola tillbaka och lyssna på Millas tips om vad du gör och vart du vänder dig om det är så att du känner att du sitter i en orimlig situation för dig och dina barn.
Gör det. Skicka iväg ett litet rop på hjälp till någon som du litar på. Så är vi säkra på att du förr eller senare kan ta dig ur den destruktiva relationen. Tack så jättemycket för att du var med Milla och lycka till.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Ja, då tackar vi Milla Nordström som kom hit till Varberg för att spela in podd och som vi kommer träffa igen den 8 mars på internationella kvinnodagen, för då ska vi på en föreläsning med henne på Medborgarskolan i Halmstad. Och dit kan alla komma och det är fri entré, men man ska anmäla sig. Så googla bara på Medborgarskolan Halmstad så hittar ni det.
Ja, och jag tänkte att vi skulle ta någon minut till att prata om våld i nära relationer just i bonusfamiljer. Det är ju inte helt enkelt. Det är ju fler människor som är inblandade. Det behöver inte vara din relation som innehåller våld. Det kan ju vara den relationen där ditt barn spenderar halva sitt liv. Och det kan ha varit en relation du har haft sedan tidigare som du på många sätt och vis tar med dig in i din nya relation. Så jag börjar med att belysa en sak som jag tänkte på. Och det var det här, ifall du är en förälder som har ett bonusbarn och du blir utsatt för våld, så är det ju din första skyldighet egentligen faktiskt. Det är ju att dina barn och de barn som du har omkring dig, att de ska få vara säkra och trygga. Och det är ju så att ett barn som bevittnar våld räknas som att den är våldsutsatt. Så du har skyldighet att se till att dina barn eller dina bonusbarn inte bevittnar våld. Då kan det ju kännas konstigt att ska jag ta mitt bonusbarn med mig någonstans ifall jag kanske flyr eller försöker ta mig därifrån. Och ja, det ska du. Du kan ta ditt bonusbarn med dig till en instans, till sociala myndigheter eller till kvinnofridsteam eller andra ställen där de tar emot kvinnor som utsätts för våld.
Och förhoppningsvis så finns det ju en förälder till, oftast en biologisk mamma, som sen kan ta hand om ditt bonusbarn.
Precis, och du behöver inte tänka på det, utan det kommer de myndigheter som kommer att kontaktas kommer att se till att det händer. Huvudsaken är att du efter bästa förmåga sätter dig själv och alla barn i din närhet i säkerhet.
Sen måste det ju vara svårt om man misstänker att barnet upplever våld under de veckor när man inte har det under sitt eget tak.
Mm. Och då är det ganska bra att inte gå in i förhörsläge. Att försöka på något sätt sätta sitt barn i en förhörssituation när den kommer hem. För det brukar oftast låsa sig. Dels för att ett barn i princip alltid har en väldigt stor lojalitet till båda sina föräldrar. Och kan känna sig väldigt obehagligt emot ifall den tvingas att säga någonting ofördelaktigt om den andra, även om det skulle vara sant. Så att ställa sig och fråga om pappa gör dumma saker eller så, det kan nästan bli att man låser situationen istället. Och jag har blivit tipsad en gång i tiden att försöka mer göra sig själv pratbar. Att visa att man är öppen för att du kan komma till mig om det är någonting. Man kan sätta sig och måla tillsammans med barnet om det är ett litet barn. Man kan läsa sagor. Ge dem bra förebilder. Alltså titta på kanske en tv-serie där det är en familj där det är så som det ska vara. För att ett barn som växer upp i våld får oftast en ganska skev bild av hur det ska vara mellan en man och en kvinna i en kärleksrelation. Så då kan det vara bra att man kanske sitter och tittar på ett tv-program där det är fint och bra. Eller läser en bok där det är fint och bra. Så att barnen på något sätt känner att nej, men så här är det ju inte hemma hos. Och då kanske kan få en ingång att börja prata om saker och ting på det sättet.
Mm. Sedan kan jag ju som bonusförälder känna att det kan vara svårt. Om det skulle vara så då att jag skulle vilja ta kontakt med något av mina bonusbarns bonusmamma till exempel. Eftersom vi är ju i den yttre cirkeln. Men det är klart, skulle jag bli orolig så kanske jag skulle försöka fråga som vuxen till vuxen eller bonusförälder till bonusförälder.
Mm.
Rent hypotetiskt.
Det är jättesvårt, och som Milla berättade i intervjun så är det ju svårt även ifall du misstänker att det förekommer våld hur du ska börja konfrontera den människan. Men samma sak där, att visa att du är pratbar, visa att du finns, att du är en människa som man kan vända sig till eller prata med. Eller att attackera är inte alltid bästa sak att göra i sådana här lägen.
Nej, det tror jag att du har helt rätt i.
Så det var väl vad vi tänkte just när det gäller bonusfamiljer. Dels det du sa då att man kan kanske misstänka att sitt barn eller ens bonusbarn far illa på det andra stället där de spenderar halva sin tid. Och att det kan vara svårt att få inblick där eller få riktig klarhet i vad som händer som man inte är där själv. Och att man då inte ska förhöra barnet utan mer göra sig själv pratbar, som vi nu har sagt jättemånga gånger. Men det är jätteviktigt. Och sen var det andra, att ifall du själv är en person som blir utsatt för våld och det finns barn i din närhet, så är det inte bara du som utsätts för våld utan det är även barnen i din närhet, även om de är biologiska eller bonusbarn. Och då är det din skyldighet enligt svensk lag att sätta barnen och även dig själv i säkerhet.
Och just den lagen gällde ju redan innan FNs barnkonvention blev svensk lag. Men jag tycker att det är värt att nämna att man alltid ska sätta barnens behov först. Det är alltid en bra grundregel. Och apropå lagar så ska vi nu gå vidare till årets projekt som är föräldrabalken. Där vi nu fortsätter på kapitel 4. Och vi ska gå igenom paragraf 7-13, något förkortade.
Och där vi ska prata om samtycke, men ett helt annat slags samtycke.
Ja, just det. Paragraf 7 handlar om att ett barn som har fyllt 12 år endast får adopteras om han eller hon samtycker till det. Däremot så behövs det inte ett samtycke om den som blir adopterad inte kan samtycka på grund av psykisk sjukdom eller liknande. Sen enligt paragraf 8 så får barnet inte adopteras om inte vårdnadshavaren, som då kan vara föräldern men även en annan vårdnadshavare, samtycker. Och även där då så behöver man inte samtycke om föräldern är förhindrad på grund av psykisk sjukdom eller liknande, eller om föräldern vistas på okänd ort, eller det finns synnerliga skäl och de anges inte i lagtexten. 9 paragrafen gäller att ett samtycke från den som har fött barnet, och det är ju vanligtvis mamman då, får lämnas först sedan föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse. Det är ju inte så konstigt, man kan inte gå in direkt när barnet har fötts, så frågar man: ja, är det okej att barnet adopteras bort? Skriver under och så, ja, man skulle ungefär ta det direkt från sjuksängen.
Nu skämtar du lite, men jag förstår att det finns ju där mamman säger upp sin moderskap helt och adopterar bort barnen. Men jag tänker att vid en samkönad relation så måste väl den ena föräldern adoptera på något sätt. Och det här kan ske ganska snabbt.
Ja, just det. Men det tycker jag i alla fall är bra att man får återhämta sig.
Det är sen alltid bra
så
att
måste det finnas
sig
i en paragraf. Men jag tänker också att det har lite att göra med surrogatmammor och att det är förbjudet i Sverige.
Mm. Men det som hände ganska mycket för i Sverige och i många andra länder, det var ju det att när man var ung och ogift så var det så fult att få barn. Så att då var det många fina familjer och även andra som ville att barnen skulle adopteras bort väldigt snabbt efter de hade fötts.
Ja, just det. Sen vet jag inte när den här lagtexten är från, för att det är ju levande dokument som ändras lite då och då.
Ibland känns det som det är från 1800-kallt.
Mm. Något som gäller och som har en egen paragraf är förbud mot ersättning. Och i 10 paragrafen står det just det att en adoptionsansökan inte godkänns om någon av sidorna då har antingen betalat eller utlovats någon form av ersättning. Till exempel att man ska ge ett bidrag till barnets underhåll då. Inte ens det får man göra.
Men ändå är det väldigt dyrt att adoptera. Men det kanske är resor och administration och så som man betalar.
Ja, men det går ju oftast väl till en adoptionsfirma. Så det handlar inte om den personen som adopterar bort barnet till exempel. Eller som tar emot barnet.
Nej, precis. Men jag tänkte, varför är det så fruktansvärt dyrt?
Ja, det står inte i lagtexten. Men det
så
kan vi kanske
fundera över.
Ja, det kan vi kanske
diskutera.
Det är diskutera.
Helt gratis att bli på smällen om man kan det, men om
ja, just det.
Någon vill ta hand om ett barn som redan finns, då är det så jäkla krångligt och dyrt.
Mm. Så även om någon har gjort ett sånt här avtal om ersättning eller underhåll, så är det inte giltigt då.
Men det är väl väldigt bra att inte man kan köpa barn rakt upp och ner.
Det är jättebra, absolut. Och tyvärr görs väl det kanske i andra delar av världen.
För då kan det ju sättas i system att fattiga kvinnor, det blir en annan slags försäljning av sin kropp.
Mm. Jo, men till exempel också det här med surrogatmödraskap då. Men jag vet inte om det blir vanligare eller mindre vanligt faktiskt. Det har vi inte hunnit ta reda på.
Nej, men det är i alla fall fortfarande förbjudet i Sverige.
Mm. Och sen de sista tre paragraferna gäller själva adoptionsärendet. Och då handlar det om att ansökan görs av den eller de som vill adoptera. Det görs till tingsrätten i den adopterades hemort. Och bara om den som då ska adopteras bor utanför Sverige, då är det den som söker tingsrätten hos den sökandes hemort. Och sen är det då att tingsrätten ska se till att det här ärendet om adoption blir tillräckligt utrett. Det är där ansvaret ligger. Det är 13:e paragrafen och det är så långt som vi hinner för idag.
Mm. Och jag vet ju att det finns jättemånga fina bonusföräldrar som har adopterat sina bonusbarn och jag tycker det är en väldigt vacker handling. Och jag har också pratat med bonusbarn som har blivit adopterade och de tycker att det känns väldigt fint att en människa som inte är deras biologiska förälder ändå vill ta det steget att vara en förälder, så att det är mycket kärlek i det.
Mm. Och vi kan väl redan nu hinta om att här under våren så kommer vi ha en gäst som lever i en bonusfamilj och själv då har adopterat en son från utlandet och en dotter från Sverige.
Ja, och i den här podden så finns det en man som lever ihop med en adopterad kvinna.
Ja, just det.
Som ibland uppges vara från Spanien, Chile, Grönland. Same är det någon som har trott att jag var också.
Ja, det har varit lite olika. Nu senast så var det väl Sydamerika när vi var där på Vallmans.
Ja, det var ju han. Din fru är så vacker. Är hon från Sydamerika?
Ja, just det. Han hade ju i och för sig rätt i att du är vacker. Men sen hade han inte så många mer rätt. Men det behöver vi väl inte gå in på här. Men håll utkik efter avsnittet med Jana Nilsson som jag alltså nämnde lite tidigare. Han är ett av Varbergs kommunalråd, alltså en av de högsta politikerna här i kommunen.
Coolt! Mm. Det vill jag också vara. Men då kanske jag måste vara politiskt engagerad. Och ja, jag är ungefär lika politiskt engagerad som en potatis.
Men du har ju varit engagerad i enskilda frågor förr i tiden.
Ja, precis. Men det är helt så där som en politiskt vilde. Alltså jag vill bara få som jag vill.
Ja, men så blev det väl där med öppna förskolan.
Ja, men det var inte så att jag var på någon sida. Jag var liksom bara mot alla som var mot mig.
Just det, ja. Men det funkar i alla fall. Man kan få igenom sin vilja om man är lite driftig och protesterar och skriver insändare.
Ja, jag hade en väldigt hybris där ett tag när jag tänkte att allting som jag vill går min väg. Men det har ju inte alltid varit så.
Nej, så kan det vara. Nu tror jag att vi är framme vid slutet av detta avsnittet nummer 144.
Början till slutet. Tänk om vi skulle börja om nu igen.
Hur då?
Hej och välkomna till Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj.
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är bättre att säga så här. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Alltså kan vi aldrig sluta med ett mindre fånigt hej då? Kan vi inte försöka säga, nu är det slut, hej då?
Ja, men då måste vi ju planera och öva på det och skriva ner det i manuset.
Men det låter, det känns lika fånigt varje gång, hej då!
Nej, jag tycker det är mysigt.
Ja, du ser så glad ut när du säger det, men det är för att du har bestämt att det ska vara så.
Ja.
Jag tycker bara att det låter, hej då! Och där sa din mage hej då också.